Hej, jag heter William. Välkommen till 9R3-podden. Idag kommer jag att sammanfatta och recensera boken Manias Panics. And Crashes A History of Financial Crisis är en ekonomisk historisk analys av varför finansiella bubblor återkommer och varför de så ofta följs av bankproblem. Panik och djupa ekonomiska nedgångar. Boken förknippas framför allt med Charles P. Kindleberger och har i senare upplagor byggts ut och uppdaterats av Robert Z. Aliber. Den rör sig mellan teori och historiska exempel från tidiga spekulationsvågor till moderna internationella finanskriser. Syftet är inte att förutsäga exakt datum eller nästa tillgång som blir övervärderad. Istället visar den ett återkommande händelseförlopp där en förändring i ekonomin skapar nya vinstförväntningar, krediten växer, priser stiger och fler dras in i spekulationen. När förtroendet vänder kan samma kreditmekanismer förstärka fallet. För svenska läsare är perspektivet användbart även vid sidan av svenska erfarenheter av bankkrisen i början av 1990-talet och den globala finanskrisen 2008. Bokens centrala poäng är att kriser varken är historiska undantag eller enbart resultat av enskilda bedragare, utan återkommande sårbarheter i kreditbaserade marknadsekonomier. Jag kommer att ge dig de viktigaste lärdomarna från den här boken. För det första, krisen börjar med en förskjutning som förändrar synen på framtida vinster. Bokens grundmodell börjar med det Kindleberger kallar en förskjutning, alltså en händelse som väsentligt ändrar förväntningarna om vilka investeringar som kan bli lönsamma. Det kan vara en teknisk innovation, en avreglering, en förändring i handel eller kapitalflöden, fred efter ett krig eller nya villkor på bostads- och kreditmarknaden. Förskjutningen behöver inte i sig vara skadlig. Tvärtom kan den bygga på verkliga ekonomiska möjligheter. Problemet uppstår när rimliga förväntningar på framtida inkomster glider över i antagandet att stigande priser i sig bevisar att ännu högre priser väntar. Då blir tillgångens användning, utdelning eller hyresintäkt mindre viktig än möjligheten att sälja vidare till ett högre pris. Boken skiljer därmed inte enkelt mellan produktiv investering och spekulation. Samma nya teknik eller marknad kan motivera investeringar, men också skapa en miljö där priset frikopplas från mer försiktiga värderingar. Historiska jämförelser används för att visa att den första impulsen varierar, medan den efterföljande processen ofta liknar sig själv. För läsaren ligger värdet i att granska vilka antaganden som bär en prisuppgång. När marknadens berättelse bygger mer på exceptionella framtidslöften än på prövbara kassaflöden blir sårbarheten större. Det är en ram för analys, inte en mekanisk regel som gör varje stark marknad till en bubbla. För det andra, kreditexpansionen gör spekulationen större och gör systemet mer känsligt. I manias, panics and crashes är krediten den avgörande förstärkaren. En prisuppgång kan börja med egna pengar och verklig efterfrågan, men blir systemiskt farlig när banker och andra långivare gör det lättare att låna för att köpa tillgångar. Högre priser förbättrar då låntagarnas säkerheter på pappret, vilket kan motivera ytterligare lån. De nya lånen bidrar i sin tur till nya köp och ännu högre priser. Det uppstår en återkoppling mellan tillgångsvärden, säkerheter och kreditgivning. Boken knyter denna dynamik till den minskianska tanken om att finansiering är procyklisk. Under uppgången ser riskerna små ut, eftersom konkurser är få och säkerheterna stiger i värde. Långivare kan sänka sina krav, hushåll och företag kan öka sin skuldsättning och investerare kan använda mer belåning. När konjunkturen eller marknadspriserna vänder fungerar processen åt andra hållet. Säkerheter försvagas, lån blir svårare att förnya och försäljningar pressar priserna ytterligare. Detta förklarar varför ett prisfall kan bli mer än en vanlig börskorrektion. För svenska läsare ger modellen ett tydligt sätt att tänka kring fastighets- och kreditmarknader, där stigande värden ofta påverkar både låneutrymme och risktagande. Bokens argument är inte att all utlåning är destruktiv, utan att kreditens villkor och tillväxttakt måste analyseras tillsammans med priserna på de tillgångar som lånen finansierar. För det tredje, eufori och flockbeteende förvandlar osäkerhet till en tillfällig känsla av säkerhet. Boken betonar att finansiella kriser inte kan förstås enbart genom räntor, balansräkningar och penningmängd. Människors tolkning av marknaden spelar också en central roll. När många ser andra göra snabba vinster kan försiktighet börja framstå som ett misstag. Investerare köper då inte nödvändigtvis därför att de har gjort en självständig bedömning av värdet, utan därför att uppgången verkar bekräftad av omgivningen. Berättelser om en ny ekonomisk epok, om en tillgång som aldrig kan falla på samma sätt som förr, eller om särskilt skickliga marknadsaktörer bidrar till euforin. Kindelberger och Aliber behandlar detta som en återkommande del av manin snarare än som en säregen brist hos en viss generation. Eufori gör det lättare att bortse från skulder, likviditetsrisk och historiska jämförelser. Den kan också påverka institutioner eftersom banker, förvaltare och myndigheter verkar i samma optimistiska miljö som övriga aktörer. Samtidigt undviker boken den förenklade förklaringen att kriser bara beror på girighet. Människor reagerar på information, incitament och sociala signaler under genuin osäkerhet. Det viktiga är att en lång uppgång kan få osäkra antaganden att se etablerade ut. Därför är ett praktiskt test att fråga vilka förutsättningar som måste fortsätta gälla för att dagens pris ska vara rimligt. Och vad som händer om finansiering eller förväntningar normaliseras. Och den frågan är ofta mest obekväm just när marknaden är som mest entusiastisk. För det fjärde. Distress och panik uppstår när likviditetsbehovet ersätter jakten på avkastning. Efter euforin följer enligt bokens klassiska schema en fas av distress. Då tecken på svaghet blir svårare att ignorera. Det kan handla om fallande tillgångspriser, uteblivna betalningar, stigande räntor eller tvivel kring banker och andra mellanhänder. Vändpunkten är ofta svår att identifiera i förväg eftersom marknader kan fortsätta stiga trots tydliga risker. Men när fler aktörer försöker sälja eller säkra sin finansiering samtidigt ändras spelets logik. Frågan blir inte längre vilken tillgång som har bäst långsiktig avkastning utan vem som kan få fram kontanter och betala sina förpliktelser i tid. Paniken förstärks av att tillgångar som föreföll likvida i uppgången kan vara svåra att sälja utan stora rabatter i nedgången. Banker kan minska utlåningen, investerare kan lösa in fonder och företag kan tvingas avyttra tillgångar. Boken visar därmed att en kris är både ett solvensproblem och ett likviditetsproblem. Vissa aktörer har i grunden för stora skulder, medan andra kan falla därför att de tillfälligt inte kan refinansiera sig. Denna skillnad är viktig för krishantering. Åtgärder som återställer likviditet kan stoppa en självförstärkande rusning, men de löser inte automatiskt insolventa balansräkningar. För Sverige, med en liten och internationellt sammanlänkad ekonomi, är detta särskilt relevant. Problem kan spridas via kreditmarknader, banker och internationellt förtroende även när den ursprungliga chocken har uppstått på annat håll. Slutligen. Internationella kriser kräver samordning och en trovärdig långivare i sista hand. En av bokens mest särskiljande idéer är dess fokus på det internationella finansiella systemet. Krisförloppet handlar inte bara om enskilda investerares misstag utan också om hur kapital rör sig mellan länder, hur växelkurser och betalningsbalanser påverkas. Och vem som kan ingripa när finansieringen plötsligt torkar upp. Kindelberger är välkänd för argumentet att ett stabilt internationellt system behöver en aktör. Eller en samordning mellan aktörer som kan bidra med likviditet och stödja förtroendet i en akut situation. Detta betyder inte att alla förluster ska räddas eller att riskfyllda placeringar ska skyddas från konsekvenser. Poängen är snarare att en obegränsad kedja av nödförsäljningar och bankuttagsrustningar kan skada även i grunden livskraftiga delar av ekonomin. Boken placerar därför centralbanker, statskassor och internationella institutioner i en svår avvägning. De måste minska risken för systemkollaps, men samtidigt undvika att skapa förväntningar om att överdrivet risktagande alltid belönas med räddning. Historiska fall, bland annat den stora depressionen och senare globala kriser, används för att belysa kostnaden när samarbete uteblir eller kommer för sent. För en svensk publik är detta ett viktigt korrektiv till rent nationella förklaringar. Svenska banker, företag och hushåll påverkas av globala räntor, kapitalmarknader och handel. Därför behöver finansiell stabilitet förstås, både som inhemsk tillsyn och som internationell samordning. Sammanfattningsvis, manias, panik, and crashes passar särskilt väl för studenter i ekonomi och finans, yrkesverksamma inom bank, förvaltning och offentlig sektor. Samt läsare som vill förstå kriser bortom dagliga marknadskommentarer. Den kräver viss koncentration eftersom den kombinerar ekonomisk teori med många historiska resonemang och inte alltid prioriterar den snabbaste vägen till en enkel slutsats. Men just det är en del av dess styrka. Läsaren får en analytisk modell för att skilja mellan en verklig ekonomisk förändring och den spekulativa dynamik som kan växa kring den. Boken ger också ett mer precist språk för att diskutera belåning, likviditet, förtroende, panik och internationell samordning. Jämfört med många böcker om en enskild krasch eller en särskild bubbla utmärker den sig genom sitt långa historiska perspektiv. Den behandlar inte 2008, tulpanmanin eller den stora depressionen som isolerade kuriositeter, utan som variationer på mekanismer som återkommer i skilda institutionella miljöer. Samtidigt är den mer än en katalog över finansiella katastrofer. Den kopplar samman psykologi, kreditgivning, bankernas roll och det internationella monetära systemet. Därmed undviker den både förklaringen att allt beror på irrationella individer och förklaringen att allt kan reduceras till en enda ekonomisk variabel. Den praktiska nyttan ligger främst i bättre omdöme. Boken lovar inte säkra prognoser, men den tränar läsaren att upptäcka när stigande priser. Lätt kredit och kollektiv optimism börjar förstärka varandra på ett sätt som gör ekonomin skör, om du vill stödja Robert Seth. Aliber, du kan köpa boken via Amazon-länken som jag lagt i podcastbeskrivningen. Efter att du har läst boken, berätta gärna vad du tycker och dela dina tankar. Vi ses!